Är Sara här? Nej. Där. När jag gick in här så kom Ingmar Karlsson som har varit med i min församling i några år. Och så sa han, Sara Spencer, det var det bästa jag hört på många år. Tack ska du ha. Och du har alltid varit bra när jag har hört dig. Men idag var det exceptionellt. Bra är inte ett bra ord. Det var ljuvligt. Det var vackert. Det märks att Bibeln lever i dig. Alltså det var outstanding. Det är sånt där man skulle skicka runt till alla möjliga runt om i världen. Typ undervisning som har allt. Och jag satt med din familj och de var såklart stolta över dig. Men jag känner att jag är stolt över dig. Om jag kan vara det. Jag vet att din pappa inte finns längre. Om han skulle stå här så säger jag är så stolt över dig. Och det är också ett exempel på det jag kommer ta upp nu. Det som handlar om kallelse och höra Guds röst. Att komma rätt, att vara där man ska vara. Att inte ta på sig, som David, ta på sig en rustning som är för stor och som man inte är fri i. Det var du idag. Vi såg dig, men vi såg Gud genom dig också. I Efesierbrevet 2 så står det så här. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och vi är hans verk, vet du, som är också transatlantisk. På engelska står det masterpiece. We're God's masterpiece. Och på grekiska är det ännu mer vackert, för det står poema. Det är det ordet vi har i poem, poesi. Vi är Guds poem till den här världen. Och idag var du Guds poem till oss och till alla som lyssnade. Jag kan ha olika hattar på mig. Jag kan ha lärarhatten och då blir jag jättelärararaktig. Och då kan jag gå vers för vers och sådär. Men jag känner att du är läraraktig nu och då kan jag komplettera eller vara annorlunda. Då kan jag som skjuta från höften. Och det känner jag mig fri, glad och sådär. Det är en del också. Och kan ändra inriktning och sådär. Men idag vill jag prata om hur hör vi Guds röst? Eller hur leder Gud oss? Och jag tänkte ju framförallt på yngre människor. Hur många är under 25 här inne? Räck upp handen. Ja, det är jättefå. Hur många är över 60? Ja, jag också. Men band och sånt här kan ju få fötter och springa iväg. Så jag hoppas att det springer till några ungdomar. Men okej, då ska vi ta er gamlingar först. Några ord som jag fick från Gud när jag gick i pension för 2 år sedan. Då var jag 97, så då kan ni räkna ut vad jag är nu. Nej, så är jag 97. Då fattar ni att jag är gammal. Mina barn säger det. Jag tar fel på årtionden. Det var väl 78? Nej, det var 98. Det var, jag vände på det. Så när man tappar bort årtionden. Ja. Då kan ni inte räkna ut hur gammal jag är. Hur ska det här bli då? Så här står det i psalm 92. Det här är för er gamlingar. Psalm 92, jag läser från vers 13. Den rättfärdige grönskar som ett palmträd, som en seder på Libanon växer han till. Ja, sådana är planterade i Herrens hus, alltså i Guds närvaro. det grönskar i vår Guds gårdar. Ännu när det blir gamla skjuter det skott och frodas och grönskas. Man kan skjuta skott och frodas och grönska även när man blir gammal. På engelska står det they're still green and full of sap. Det tycker jag låter härligt också. Full of sap. Alltså sav. Det finns som inget slut. Så om man talar om kallelse så tänker man att det är 20-åringar. Och jag blev rörd igår när jag såg hela fronten här med massa unga människor som vill gå in i tjänst. Och det är stort. Men glöm inte att det finns inget slut på kallelsen. Det är som inte bara att vänta på döden när du går över ett visst streck. Du har alltid en uppgift. Filipperbrevet 1:6 så står det: jag är övertygad om att Gud som har börjat ett gott verk hos er ska också fullborda det till Kristi Jesu dag, Jesu Kristi dag. Han ska fullborda det han har påbörjat. Och han har påbörjat något i dig. Kanske han påbörjar någon för en del nu, även på ålderns höst. Andra Korintierbrevet, det är fortfarande till er gamla. Andra Korintierbrevet 4 och vers 16 läser jag från. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Jag har börjat märka det. Det är som lite gnekigt i knär och rygg och sånt där. Och en del av er har ännu värre. Att den yttre människan bryts ner, men den inre förnyas. Din själ, ditt centrum, det som är du, förnyas dag för dag. Din själ fyller inte ens år. Här inne är du ung fortfarande. Salomon visheten, det är en apokryf, så den står inte i min bibel här, men där står det så här. Det var lite roligt. Salomon visheten 4:13. När han dog hade han på kort tid levat länge. Så här, knall och fall. Efter ett kort tid hade han levat fullödigt, tänker jag. Liv och liv i överflöd. På kort tid hade han levat länge. Och en text som också kom till mig då när jag så där gick in i det sista kapitlet, kan man väl säga, av ens liv. Hur Jesus sparade det bästa vinet till sist. Jag tror att han har sparat det bästa vinet till sist. Det är inte slut. Nu har ni fått tillräckligt med uppmuntran. När hörde jag Guds röst första gången? Ja, det vet jag inte riktigt. Men det är i efterhand, för det är ofta så man kollar i backspegeln. Ja, det där var nog Gud. Fast jag inte förstod det just då. Det var då när jag var 17 år, hade klättrat upp på Mount Everest, kom upp 6500 meter, fick höjdsjuka, fick bäras ner och var väldigt nära död, och ner till ett sjukhus i Kathmandu. Och jag var fullständigt döv på båda öronen i 2 veckor ungefär. Hörde ingenting, trodde inte jag skulle få tillbaks hörseln. Och så stod det en transistorradio inne i sjukrummet där. Och så plötsligt hörde jag lite grann på höger sida. Så gick det någon dag, så hörde jag också lite grann på vänster sida. Och så hör jag, och hur det gick till kan jag inte förklara. Hör jag 2 svenska ord i den nepalesiska radion. Och det var tvivelen icke. Och om Gud lotsade 2 svenska ord från en svensk radioapparat över världens högsta bergskedja in i min radio, eller om det var ett hörunder, det vet jag inte, men det var det jag hörde. Tvivlen icke. Nästa gång, som jag heller inte förstod just då, det var ungefär ett år senare, då jag var på kibbutz i Israel. Och jag hade tagit med mig min konfirmationsbibel. eftersom jag tänkte att ska man hitta Gud kanske man hittar honom i hans hemland. Och efter arbetet gick jag ner till stranden. Det var på kullarna ovanför Genesarets sjö. Jag gick ner till stranden. Och så slog jag upp min konfirmationsbibel. Och så läste jag. Jag hade ju läst det förut. Min präst minnesord. Från Matteus 4. Där det står: kom, följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och jag minns hur jag blev besviken när jag fick det av min präst när jag var 14 år. För att alla de andra hade fått poetiska ord från Höga visan. Och så fick jag det där konstiga ordet. Hur kan man följa någon som man inte kan se? Hur kan man fiska människor? Och så plötsligt så ser jag. Vem var han sa det till? Det var Andreas och Petrus. Det är ju mitt namn. Anders, Petter, Andreas, Petrus. Och samma namn, samma kallelseord. Och jag stod där, jag var alldeles själv. Och visualiserade hur Jesus kom och gick där på stranden. Och så är det två killar, Andreas och Petrus, som håller på med det de kan, fiska. Hur såg han ut när han sa det där? Hur såg hans ögon ut? Hur kom det sig att de lämnade sin business, det enda de kunde, lämnade det och började följa någon som kommer där på stranden och går? Kom, följ mig. Och det är den mest revolutionerande pedagogik som finns i detta universum. Alltså att någon säger: spana in mig, kolla in mig, lev med mig morgon, middag, kväll. Studera hur jag gör, hur jag hanterar livet. Och det du ser då, det är det jag vill se i dig. Det finns ett ordspråk på hebreiska där man säger: när någon, för en lärjunge, talmidim, gick till en rabbi som han ville efterlikna och frågade: får jag bli din talmidim, din lärjunge? Det var alltså inte läraren som gick efter eleverna, utan eleverna gick efter läraren. Och tyckte inte läraren det då kunde han säga: gå tillbaks till ditt fiskeri. Föd barn och lev som du har gjort tidigare. Men om han såg att det här fanns det potential, så sa man att man sa till eleven, någon sa till honom att: låt dig täckas av damm från rabbins fötter. Alltså att du ska gå så nära din lärare så att damm får upp över ditt ansikte. Du täcks av damm, du är så tätt nära. Och det är så intressant hur Jesus går runt. De är inte akademiker, om du vill. De är arbetare, de är fiskare. De går till sitt arbete. Har ingen tanke på att följa någon rabbi. Men han ser någonting hos dem och går till dem och säger: kom, följ mig. Och de följer. Jesus säger i Johannes evangeliet: jag gör ingenting annat än det jag ser fadern göra. Vad betyder det? Jag gör ingenting annat än det jag ser fadern göra. Men det betyder att han på ett sätt la av sig en del av sin gudomlighet. Ja, han är Guds son. Men han var beroende av den helige ande, precis som du och jag är beroende av den helige ande. Så om vi tar en känd text, Johannes 4, det är kvinnan vid Sykars brunn. Då står det i Johannes evangelium: han måste ta vägen genom Samarien. Det måste han inte alls det. Han har kunnat gå den vägen eller den vägen. Men han måste, för att han måste. Därför att någon typ av GPS började blinka här inne. Att du ska åt det hållet. Och jag tror, fast det var Jesus, att han inte visste vad han skulle. Bara att han skulle vika av från vägen och gå ner till den här brunnen. Så ser han kvinnan. en ensam kvinna. Och då kanske han börjar tänka, är det hon? Och så är det som att han downloadar från molnet information och går nära henne. Och så börjar han en enkel pedagogisk samtal om vatten, enkla saker som hon följde med. Och hon är ju lite chockad eftersom han är, ja, det har ni hört många predikningar om, rabbi, han är jude, han är man, hon är samarier, allt det där. Och han sätter sig ner under henne och börjar småprata, så plötsligt säger han någonting. Och var fick han det ifrån? Gå och hämta din man. Jag har ingen man. Nej, det är sant. Fem män har du haft. Och den du är sambon med nu, det är inte din man. Och jag tänker mig att han säger verkligen inte von oben, översittaraktigt, nu ska jag sätta dit dig. Utan med en kärleksfull röst, vänlighet, lockar han fram någonting ur henne. Jag har hört predikningar som jag inte tror stämmer om den texten. Nästan alla utgår från att hon var lösaktig, kanske prostituerad. Det finns ingenting som indikerar det. En kvinna kunde inte skilja sig. En man kunde skilja sig från sin kvinna av vilken anledning som helst. Om hon inte kunde få barn. Om han tyckte någon annan kvinna var vackrare, så kunde han som dumpa henne. Jag tror hon hade varit gift fem gånger och dumpad fem gånger. Vad tror du det gör till en människas självkänsla? Och den man som hon hade nu vill inte ens gifta sig med henne, utan bara utnyttja henne lite grann. Så det var hennes problematik, vad det nu var. Det är som att jag berättar det här för att jag tror att du och jag, exakt som Jesus i det fallet, kan ledas till situationer, till människor där vi inte vet precis allting när vi börjar gå åt ett visst håll, men vi måste börja gå. Om jag tar ett mini-exempel från idag, så var det efter ditt bibelstudium, så var det någon som ville prata och jag kände direkt, det ville jag också med den personen. Och tre minuter senare var det en som sa, vill jag göra en tv-intervju? Jag kände, nej, det ska jag inte göra. Jag menar, om jag hade tänkt mänskligt, ja, en tv-intervju. Oj, vad många som nås då. En människa som har någonting att berätta. Ja, men ibland kan man i en tiondel sekund få den ledningen. Dit men inte dit. Eller en annan berättelse i, det är också Johannes, Johannes 5. Så kommer Jesus till Betesdadammen i Jerusalem. Och så går han förbi, vem vet, kanske 100 personer. Alla är sjuka, alla har behov. Till en enda man som har varit sjuk i 38 år. Kommer ni ihåg den historien? Varför brydde han sig inte om de här 100? Jo, men Jesus som säger, gör inget annat det jag ser fadern göra. Det hade börjat blinka någonting, att det var han. Idag var det han. Och han är ju lite sådär, han tycker synd om sig själv och ingen hjälper mig och så. Men det är då, den dagen, är det den mannen som ska bli frisk. Tror ni att vi kan bli så specifika? Nej, man kan ha ett mellanläge där man är halvtrevlig med alla. Men för att det ska vara effektivt det vi gör, så tror jag det är viktigt att det är Gud som kallar in i situationen. Om det gäller livet, livskallelsen. Som jag tyckte mig kunna se idag med Sara, det jag talade om. Det är hennes livskallelse. Att att lägga ut Guds ord så att människor förstår. Det är den arkimediska punkten med vilket hon kan rubba världen. Det är nästan lika viktigt att veta vilka gåvor och vilken kallelse man har som vilka gåvor man inte har och vilka kallelse man inte har. För man kan stjäla någon annans plats genom att säga ja till någonting som inte är mina gåvor. I Tanzania till exempel så jag älskade att undervisa, var ute i byarna och allt det där. Men det ingick ju en hel del med ekonomi och sånt där. Och man får sponsorering och det tog rätt mycket energi från mig. Tills jag upptäckte att biskopens fru, hon var en hejare på siffror, älskade det. Om jag hade som pressat mig där så hade jag pressat in mig i en plats som inte var min, som tog krafter från mig och tog en plats från en annan person. Så var ni. Ibland säger folk så här: jag har aldrig hört Guds röst. Och beroende på vilket humör jag är på eller vilken känsla jag har som pejlat in. Men om jag är lätt provokativ kan jag säga så här: nej, du har aldrig hört Guds röst. Och om du skulle höra den, skulle du göra vad han sa då? Det kan vara rätt bekvämt att säga att man aldrig hört Guds röst. För då kan jag planera mitt liv exakt som jag själv vill. Där vill jag bo, det vill jag jobba med, det vill jag ha. Och, och de försäkringarna ska jag ha. Totalt, du planerar allt. Och så, ja men Gud borde få en liten plats i alla fall där. Och det kan ha med Guds bild att göra. Om man verkligen tänker att jag skulle aldrig kunna tänka mig att åka till Afrika, då kommer han säkert skicka mig dit. Ja, men sån är inte Gud. Han vet, det är ju han som har skapat det. Han har lagt ner både naturliga och andliga gåvor i dig. Så om det gäller Afrika, då skickar han mig istället, för jag tycker det är spännande och kul. Varför skulle han skicka dig om du inte vill dit? Så leder Gud, kan man säga det? Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Den kan man sjunga. Är det någon som kan ta upp den? Inte jag. Lära dig och visa dig om den väg du ska vandra. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska gå. I dig då låta ditt öga vaka över mig, jag vill lära mig vilken väg du ska gå. Det är psalm 32, vers 8. Han vill om du vill. Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar, led mig i din sanning. Psalm 25. Lär mig dina vägar. Igen säger Gud i Jeremia 31, vers 9: jag vill leda er där ni går bedjande fram. Jag vill leda er. David visste det. Vi gick igenom psalm 23 för någon dag sedan. Du leder mig på rätta vägar för ditt namns skull. Ni kommer ihåg att ordet för rätta, det var sådana här fårstigar. När vi vill gena eller ta en annan väg. Han går före och så går man på de här stigarna. Rätta vägar. Vi vet inte vad som finns runt hörnet, men han är redan runt hörnet. Och vi kan gå tätt nära honom. Han leder mig på rätta vägar. Nej, inte alltid lätta, men rätta vägar. Och Jesus undervisade om den herden. Herden känner till fåren och fåren känner till herdens röst. Johannes 10. Vers 3. Fåren hör hans röst. Vers 4. Fåren följer honom därför de känner igen hans röst. Vers 13. Eller vers 14. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Ett ömsesidigt kännande. Så det är något man kan öva sig. När jag gick hit så var jag törstig så jag köpte en dricka. Allting kan man kan illustrera med vad som helst. Men ni vet de här som kom för ett tag sedan och man tänkte vad är det här för knäppt? När man skulle så här. Men det har jag lärt mig att göra så här. Så jag har hittat en teknik. Så man inte får den i näsan och så. Att lära sig. Det handlar ju om att för det första att förstå och tänka och acceptera att Gud är en kommunikativ Gud. Ibland säger människor i, vad ska man säga, konservativa kristna sammanhang. Det är bara bibelordet. Ja, men bibelordet är inte bara till för att ha rätt trossatser om bibelordet. Bibelordet är också att leva så som bibelordet talar, som det visar. Att följa Jesus är ju att i vår tid, 2024, på något sätt översätta. Det är ett översättningsarbete vi får göra när vi följer honom i vår moderna tid. Om det bara är det som står i Bibeln, då ska vi inte blunda när vi ber, för det står ingenting om. Vi ska inte dricka kyrkkaffe, för det står ingenting om. Vi ska ha bokrullar istället för såna här, eller speciellt inte telefoner att läsa Bibeln på. Verkligheten ser annorlunda, och vi får översätta in i vår tid. Maria var villig. Maria hörde. Då var det en ängel som kom. Och hon ställde några frågor. Hur ska det gå till? Här förstår jag inte. Och det är så härligt att man får ställa sådana frågor. Och så får hon en förklaring. Och så tänker man att hon ställer sig ungefär här och säger. Okej då. Må det ske med mig som du har sagt. Jag förstår det inte. Jag vet inte vad det innebär. Låt det ske. Och sen. Här är ju Lukas. Står det så här i Lukas 2. Det kommer först de här visemännen. Varför var de visa? Jo, de var visa för de såg de tecken Gud visade. Det är det som är visdom. Han ger dig tecken också. Varför du kom till på den här planeten. Och sen kommer herdarna och berättar att änglarna har kommit och berättat om barnet. Och så står det så här om Maria i kapitel 2, vers 16, nej, vers 19. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Det är en vacker mening. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Symbalusa heter det på grekiska. Att begrunda. Så jag brukar bara säga, nu ska jag symbalusa lite grann. Det är som att du får information på olika sätt. Ska jag göra det eller ska jag göra det? Hur ska jag göra? Och så lägger man ut det på köksbordet, flyttar runt. Tills det blir en klarhet i vad Gud vill. Igen, förväntar man sig aldrig någonsin att Gud ska kalla en till någonting. Då behöver man aldrig symbolisa. Därför du bestämmer själv allt i ditt liv. Men om du börjar förstå att han kallar, så länge du andas till något, så måste du ge plats för att symbolisa, att flytta runt det på köksbordet och säga, nu tror jag förstår. Det är dit du vill. Det är det du vill med mig just nu. Ledd av anden leddes Jesus ut i öknen. Styrkt av anden återvände han. Och lärjungarna, ta några exempel. Apostlagärningarna 16. Jag läser Apostlagärningarna 16 från vers 6. De tog sedan vägen från Frygien och Galatien eftersom den helige ande hade hindrat dem från att förkunna ordet i Asien. Har du ställt frågan om varför hindrade den helige ande det? Tycker inte Gud om asiater? Hur hindrade han det? Eller överhuvudtaget varje gång du läser och Herrens ord kom till, har du inte ställt frågan hur kom det till honom? Hur uppfattade han det? Ställ den frågan varje gång, för det finns något sorts svar på det. Men de är här nere i Jerusalem kanske, känner en kallelse, går upp typ över genom Libanon någonstans i södra Syrien, så tänker de vika av så här och gå in mot Asien, Irak, Iran, inte vet jag hur de hade tänkt gå. Och så känner de där, nej, vi ska gå till andra hållet. Och det bekräftas av en vision. För det står så här, när de hade nått Mysien, där skulle man ju vilja stanna, det är säkert jättemysigt, ville de bege sig till Bitenien, men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. Hur då? Vad var det för syn? Hur fungerar det? Vad såg han för någonting? Hur såg han det? Han hade en syn. En makedonier stod där och bad honom, kom över till Makedonien, kom över till Makedonien. Och då vänder de sig. Istället för att gå dit så går de dit och kommer alltså in i Europa. Det som är nuvarande Europa i Makedonien. Vi kan kanske räkna ut i efterhand varför. Därför i det europeiska eller i romarriket så rådde ju Pax Romana med vägsystem som gick kors och tvärs. Skulle evangeliet komma dit skulle det blixtsnabbt spridas över ett stort område. Och Gud är strateg. Så det skulle in i Europa. Och Paulus hör det och går åt det hållet med sitt team. I kapitel 13 i Apostlagärningarna så står det så här i vers 2. Medan det en gång höll gudstjänst och fastade. Så det är någonting man kan göra. Gudstjänst, man lovprisar Gud, läser Guds ord, fastar. Så sa den helige ande. Hur sa han det? Den helige ande sa något. Han sa, avdela Barnabas och Saul för en uppgift som jag har kallat dem till. Fram till den punkten så står det Barnabas och Saul. Efter det så står det Saul och Barnabas. Gud såg ledarpotential i Saul som blev Paulus. Men det var Barnabas som tog hand om honom tills den här punkten. Och så började de och ha sin missionstjänst tillsammans. Apostlagärningarna 20, vers 22, så säger Paulus så här. Nu är han i Efesos. Det är en väldigt känslig situation för att han har varit där i 3 år och undervisat. Ty typ som Sara stod idag. Han har stått i 3 år undervisat och han har fått, de är vänner. Och så får han en kallelse. Och det kapitlet slutar med att de följer med honom ner till båten och de gråter. För han säger att de ska inte ses igen. Aldrig mer kommer vi att ses. Och de faller ner på knä och ber där. Men i vers 22 så säger han: nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Tvingad att resa utan att veta. Tvingad att resa utan att veta. Det är varje missionärs, varje person som har velat följa Gud har haft såna känslor. Tvingad att resa utan att veta. Inga garantier ens om jag kommer att överleva. Tvingad att resa åt ett visst håll. Varför? Varför dit? Jag vet inte. Jag kan tänka mig att några av er i alla fall har haft under er livstid en viss fruktan för att det ska hända. Att du ska känna dig tvingad att resa utan att veta. Därför du vill så gärna veta. Du vill så gärna ha koll och kontroll. Men när man går så upptäcker man att Bibelns Gud är sann. Att han är trofast. Att han är god. Alla de här sakerna. Att han är med. Att han är med oss i allting. John Orper skrev en bok en gång som titeln är: om du vill gå på vatten måste du kliva ur båten. Lite så. Inga garantier. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger: om du vill veta verkligen vad du sätter nästa steg så får du stå på ett ben i resten av livet. Jag kan ju ramla. Jag kan ju snubbla. Men när du börjar gå så får du också se att Gud är med. Att Bibelns Gud är Bibelns Gud. Så hur, det är alltså ett visst översättningsarbete. Det första är alltså att få upp blicken för att Gud leder. Det är ungefär som på våren när man först har putsat fönstren, så märker man om alla andra har putsat eller inte putsat fönstren. Har ni varit med om det? Man säger: oj, de har inte putsat fönstren, men det har jag. Eller som när vi fick vårt första barn och så plötsligt blev alla gravida och fick barn. Jag såg barnvagnar överallt. Jag hade inte sett dem förut. Eller när vi skaffade en golden retriever. Plötsligt hade alla hundar också. Det är som att du får upp ögonen för någonting du inte haft ögonen öppna för tidigare. Så det är som att lära sig ett nytt språk. Att förstå att Gud kallar, att han talar, att han talar till dig personligen, att han leder dig, är som att lära sig ett nytt språk. Och precis som när du lär dig ett nytt språk så öppnas en helt ny värld. Och du förväntar dig att han ska tala. Du förväntar dig att han ska leda. Jag har precis skrivit en bok och den innehåller rätt mycket som, vad ska man säga, ja, mycket äventyr. Men absolut, det absolut största äventyret i livet är att säga ja till Gud och följa honom, ledas av honom. Överraskande. På alla möjliga sätt överraskande. Inga garantier på något sätt, men att man vet att han är med och leder. Trofast, god. Så några sätt som Gud leder. Det är olika omständigheter. Jag sa till ungdomarna när vi hade såna Q&A igår. Det är som när man är barn också, finns det såna här, nu vet, siffror 1, 2, 3, och så ska man ta en penna och så ska man dra det runt så här. Och så när man är färdig så är man, det blev en elefant. Har ni gjort det? Connect the dots. To connect the dots. Att sätta ihop. Den personen sa det. Bibelordet hoppade upp på mig. Blev tilltalade mig. En känsla i bröstet. Någon till säger någonting. Du ber. Du får en bekräftelse av Kristi kropp. Oftast är det så. Bibeln och Kristi kropp är ofta det som bekräftar när det gäller, vad ska man säga, de här lite större kallelserna, eller som betyder kanske till och med att vara i ett annat land. Men även när det gäller de mindre tillfälliga kallelserna, som att du ska gå till den som har varit sjuk 38 år. Så det är ett speciellt sätt att tänka. Det kan vara dramatiska tecken. Vi har läst om eldstod och molnstod, eller hört om det i bibelstudien av Moses. Det förväntar vi kanske som inte så stora saker, men det kan vara det. En situation som du får översätta. Vad vill Gud säga med det här? Den heliga ande kan viska, och det är som en viskning som du nästan inte uppfattar, men du går vidare med den. Det kan vara en röst. Ni kan den här första Samuels boken 3. Är ganska symptomatisk för hur det kan gå till. Samuel är alltså ung och han bor hos Eli. Det står faktiskt i första versen där att Herrens ord var sällsynta på den tiden och profetsyner var ovanliga. I vers 4 så står det: Herren ropade på Samuel. Denne svarade: här är jag. Därför syndade han till Eli och sa: här är jag, du ropar ju på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, gå tillbaka och lägg dig. Och han la sig. Och han ropade ännu en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropar ju på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel hade nämligen ännu inte lärt att känna igen Herren. Och ännu hade inte något Herrens ord blivit uppenbarat för honom. Så kan det vara, vi har inte riktigt lärt känna igen det än. Men Herren ropade åter på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropar ju på mig. Då förstod Eli att det var Herren som hade ropat på ynglingen. Därför sa Eli till Samuel: gå och lägg dig. Om han vidare ropar till dig så säg: tala Herre, tala, din tjänare hör. Så det kan vara någonting som kommer och du uppfattar det, men du uppfattar inte riktigt vad det är. Men tillsammans, kanske med fler, så till slut uppfattar du vad han försöker säga. Det kan vara tankar, det är nästan som på en sån här tv-skärm när det är breaking news kommer här nere. Tjung, tjung, far fram. Det kommer en tanke som du kan pröva. Vad vill du, Gud, med det? Det kan vara drömmar. Det är ju många sådana exempel i Bibeln. En tydlig dröm, att Gud talar genom drömmar. Det är intressant med iranier. Ofta är det i drömmar. Det verkar vara kulturellt betingat. I början i förlundskyrkan en gång så var det, jag stod i predikstolen och så kom det in två stycken som såg ut att vara från Iran, satt sig längst bak. Och så efteråt så berättade hon att hon hade i en dröm sett en präst med krage, just jag är lite avpastoriserad för det är så varmt. Jag hade stått med krage och så prästen hade stått så här: kom till oss, kom till oss. Hon bodde inne i Göteborg. Hon åkte runt i kyrkorna, hon var i muslims bakgrund. Nej, ingenstans hittade hon den där, för hon hade detaljer. En mosaik, det finns en vacker mosaik i Frulundskyrkan av Jesus och en kvinna. Kvinnan vid brunnen säkert. Och den heter Välkommen hem, den är väldigt vacker. Hon hade sett den och så framförstod den här prästen. Nej, ingenstans hittade hon det. Och så av någon anledning i GP, Göteborgs-Posten, så hade de på där predikoturerna står, det brukar aldrig vara bilder där, en bild som var tagen när vi invigde Frölundskyrkan, där jag står så här, prästskjorta med händerna uppe så, och så mosaiken bakom. Och när hon sa, den är det, så kom hon in i kyrkan och sa, ja, här är det. Och så kom hon fram och så sa hon, berättade hon allt det här. Och då gick jag och hämtade en professionell översättare som kan farsi. Så här, kom Janne. Och så, då började hon så här. Det hade också hänt i drömmen. Att den som stod så hade gått och hämtat en annan svensk som hade sagt kommit och kunde deras språk. Och när jag hade pratat ett tag så gick jag och hämtade en alfabroschyr och sa, jag tror det här är för dig. Men jag, igen, det hade också hänt i drömmen. Jag hade hämtat ett papper och sagt, det här är för dig. Och då började vi den första dag alfa i Frölundskyrkan. Men det var en dröm som fick henne. Det är jätteintressant att Gud talar på olika sätt, till och med till olika kulturer. Men igen, Kristi kropp. Om du får något, om det är bara du som har fått det och det är ingen bekräftelse någonstans, då är det inte så stor, inte jättestor sannolikhet att det är från Gud. Det kanske bara var en dålig pizza. Jag tror att när det är något viktigt så är det andra som känner Gud som säger, här känns rätt. Gå åt det hållet. Det kan vara en plötslig upplevelse som i Esters bok när hon får kallelsen att rädda det judiska folket. Och hennes vän säger, kanske det är för en tid som denna som du har fått konungslig värdighet. Maybe it for such a time as this. Det var därför hon var skapad. Jag vet inte om du någon gång har känt den känslan. Det är därför jag finns. Det är därför jag föddes. För det här. Och lite så, nu pratar jag mycket, men du blir inte generad längre. Det var för det här hon var skapad. Det hon stod här idag och förmedlade. For such a time as this. Det kan vara visioner, det kan vara en längtan åt ett visst håll. Ett sätt du kan ta reda på vilken kallelse du har, det är vilken favoritbok har du i Bibeln? Vilken favoritpersonlighet dras du till och har dragits till så länge du har varit kristen? Det är stor sannolikhet att det finns någon likhet mellan dig och den personens kallelse. Sara undervisade om Nehemja. Jag fick hela den boken som tjong i mitten på 80-talet och levde med den. Därför det fanns någonting i den som stämde med min kallelse. Någon sorts restaureringsprojekt. Någonting som hade med det här landet att göra. En annan favoritperson är Johannes. Han som låg vid bordet där på torsdagskvällen innan korsfästelsen. Så nära så han på något sätt hörde Jesu hjärtslag. Så när han säger att när Jesus är den ska förråda, så säger Petrus, som också var nära Jesus men inte riktigt lika nära på andra sidan bordet, frågar Johannes. Du Johannes, du som är så nära Jesus, fråga vem man talar om. Så innan jag ens blev kristen blev jag attraherad av Johannes Jesus närhet, hans sätt att tala om Jesus. Så fundera på det, vem har du dragits till? Även författare, vilka författare du läser, vilken författare har du inspirerats av? Igen, Sara, nu använder jag dig jättemycket. Det är sån här talkshow. De har alltid en som de pratar så där med för att få det levande. Men det var inte planerat så. Men Du sa John Piper. Jag såg en sorts kvinnlig John Piper här idag. Man dras till någon som... Det är någonting i kallelsen som är liknande. Det är kulturellt annorlunda men ändå liknande. Att ta reda på vilka gåvor man har. Dechiffrera på något sätt. Vad har Gud lagt ner i mig? Min passion, mina gåvor. Nu har jag tänkt berätta några saker, men det är väl slut på den här timmen. Men jag tar några då. När vi bodde i Uppsala och jag tänkte inte ens bli pastor, präst, någonting sånt. Jag hade börjat jobba i kyrkan, jag hade varit kristen ungefär 4-5 år. Men jag skulle bli lärare och jag var det också. Och så fick jag en kallelse till ungdomspastor uppe i Östersund. Jag tänkte, de vet inte ens vem jag är. Så antingen tar de vem som helst. Eller så är det något gudigt i det hela. Och så till slut så i alla fall så övertygade han som var ordförande. Han hette Tage Ölund. Och han lät lite grann. Han lät ungefär som Gud. Så Morgan Freeman med Pete accent. Han sa, kom upp hit, så, hur han nu sa det, kom upp hit och se hur du känner när du kommer på plats. Jag sa, okej då. Så jag tog min Saab 2-taktare som var 22 år gammal ut mot Arlanda. Och precis mittemellan Uppsala och Arlanda tvärstannar bilen på vägen. Motorn skär, den som har gått så länge skär på väg till flygplatsen. Det går inte att rubba den ur fläcken. Så jag får boxera den till Märsta och så åka tillbaka till Uppsala. Så ringer jag till Tag och säger, du, bilen skar på vägen till flygplatsen. Jag tänkte, då förstår han väl, kan han väl översätta det att det kan inte vara Guds vilja att vi ska dit, för då hade bilen gått några kilometer till. Och då sa han med den här Morgan Freeman Peter axhangen, så här, ja, hör du, det är konstigt. Jag har fått samma bibelord 3 gånger den här veckan. Ett bibelord jag knappt har sett förut. Och det är om Biliam och Biliams åsna. Och åsnan tvärstannar på vägen. Han sparkar på åsnan men han rör sig inte ur fläcken. Och jag tänker, jag ska inte gå. Men så skulle han gå och välsigna. Och jag tänkte, åh nej, min Saab är Biliams åsna. Jag ska till Östersund. Och så var vi där nästan hela 80-talet. När vi fick kallelsen till Tanzania så var det en rad från utlandsavdelningen på EFS. Skulle du kunna ringa det här numret angående en tjänst i Tanzania? Och då hade vi precis kommit från USA, precis köpt vårt första hus. Jag tänkte, nej, jag vill inte. Så jag visade inte Pamela, la brevet på skrivbordet. Och så började jag brottas och tänkte, har jag redan blivit så materialistisk att ett hus kan hindra kallelsen? Så jag brottades. Och när Pamela känner att någonting är på gång, då fastar hon. Hon hade fastat i 17 dagar. Jag och pojkarna gjorde inte det, men hon gjorde det. Och så till slut så tog jag papper och så jag sa ingenting, jag bara visade och så tittade hon på det. Jaha, är det dit vi ska? Och så frågade jag Robert som var 7 år, skulle vi åka till Tanzania? Ja, nu ska vi åka. David 6 år, skulle vi åka till Tanzania? Finns det gorillor där? Ja, jag tror det. Ja, det vill jag. På rekordkort tid var vi nere och det blev 5 år i Tanzania. Ingenting vi sökte. Och, ja, rika år. Något liknande var det när vi bodde i USA och blev kallade till Partille för att Sveriges eller Göteborgs stifts enda samarbetskyrka skulle starta i Frölundskyrkan. En rad. Och efter 10 år så satt jag på en gjorde ett griftetal, alltså inför en begravning. Och då hör jag, hur jag hör kan jag inte riktigt förklara, men jag hör en röst. Jag sitter med begravningen och så hör jag ett ord, Öjersjö. Så jag säger högt, vad då Öjersjö? Kyrka. Vill jag ska bygga en kyrka i Öjersjö? Ja. Jag hesiterar att säga det, för det är så lätt att det missförstås eller så, men det var faktiskt så enkelt. Inte enkelt att svara på, men enkelt det var i den kommunikationen. Det här var 11 på kvällen. 8 på morgonen så ringer kyrkoherden i Patil och så sa han, du Anders Petter, skulle du kunna tänka att jobba mot Öjersjö? Ja, sa jag, innan han var färdig med meningen, och han blev jätteförvånad. Är någon från Saron här? 1, 2, 3, några stycken. Vi fick ju köpa till ett fantastiskt pris Sarons Sjötorp och starta en kyrka som växer och pulserar och i 10 år. På 10-årsjubileet hade jag min avskedspredikan. Gud leder. Heliga Birgitta, som inte du. Jo. Heliga Birgitta, den riktiga Heliga Birgitta, den på 1300-talet. Hon heter också Birgitta. Så Herre, visa mig din väg och gör mig villig att gå den. Det är en bra bön. Kan vi säga den tillsammans? Herre, visa mig din väg. Jag är villig att gå den. Varför skulle han visa den om vi inte ändå tänker gå? Herrens ögon sveper över jorden för att han med sin kraft ska bistå den som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Han sveper över jorden. Han sveper över det här rummet. Han svepte över det här rummet igår kväll över unga människor som vill ge sina liv att gå ut i tjänst. Vill du? Jag vill. Jag har en uppgift. Jag har en kallelse. En liten kallelse, en stor kallelse. Jag har kallelse. Jag kallar det till mig. Vår huvudkallelse är inte att göra något. Det vill jag också säga. Vår huvudkallelse är att följa Jesus. Sen kan vi ha en kallelse att förkunna, att bygga brunnar i Afrika eller någonting annat. Men det är sekundärt. Det första är att följa Jesus. Det är vår huvudkallelse, allas huvudkallelse. Imitera honom i hans livsstil. Så att vår inre värld sakta börjar likna hans inre värld. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du använder oss vanliga dödliga människor på alla möjliga sätt. Och vi tänker bland annat Moses och Nehemia, de var så speciella. Ja, de blev speciella. Men de kände också sina begränsningar och vi gör det också. Men använd oss. Vi vill inte stå på ett ben resten av livet. Vi vill kunna ta risker för dig, för du är värdig. Kom med din heliga ande och tala till var och en på ett individuellt sätt vad du vill med dem just nu i den här säsongen av deras liv. Tack för de här ungdomarna igår som vill ut och som vill ge sina liv till att tjäna dig. I Jesu namn. Amen. Nu, heliga Birgitta. Det går inte. Nej, okej. Då avslutar vi här.